Välkommen till Ledarskap med Magnus och Kim. Här möter du dina personliga ledarskapstränare på din resa mot ett framgångsrikt ledarskap.
Och det är jag som är Magnus.
Och det är jag som är Kim. Vi har ju träffat Mattias Jonasson, vd för Schweiz, för Sverige, Danmark och Tyskland.
Och vi har en underbar intervju här med Mattias där han reflekterar omkring det här med ledarskap och också utifrån perspektivet att vara ledare och ansvarig för verksamhet i flera olika länder.
Mattias Jonasson, välkommen till Ledarskap med Magnus och Kim.
Tack så hemskt mycket, Kim.
Du är ju vd för Schweiz i Sverige, Danmark och Tyskland.
Ja. Det stämmer.
Och jobbat med ledarskap i rätt många år.
Ja, det är väl den formella titeln. Ledartiteln har väl haft i en 27 år nu, räknar jag ut häromdagen faktiskt. Så att det är några år.
Wow. Vad var det som gjorde att du blev ledare en gång i tiden?
Ja, lite tillfälligheter skulle jag säga. Men jag börjar ju min bana. Jag är ju växt upp i frikyrkan. Fortfarande med frikyrkan, men började som i scouterna och så blev man scoutledare och så på något sätt där började väl min ledarskapsbana och sen så fick jag en traineetjänst på Tetra Pak som fanns på den tiden, hade en filial uppe i Partille utanför Göteborg och efter några år där i olika roller med inköp och annat så fick jag en chefsroll som produktionschef för en liten enhet. Och jag vet att då var jag samtidigt scoutledare och gjorde den upptäckten att en scoutgång i kyrkan på en onsdag kväll eller ett avdelningsmöte på torsdag morgon, det kunde vara precis samma sak. Det spelade ingen roll om det var barn som var 7-8 år gamla eller vuxna karar, som det var väldigt många i det här fallet. Det var samma olika behov och problemställningar, lite olika frågeställningar, men ungefär samma sak. Så det var men lite grann var det väl att jag tror jag alltid vill att kunna påverka någonstans. Så det är sällan jag har sökt så många jobb. Jag tror jag har sökt 2 jobb i hela mitt liv i stort sett. Det jag har nu och så ett innan. Sen har de liksom någonstans rullat på det andra så att säga.
Det är rätt fascinerande. Jag lyssnade på någon föreläsning för ett antal år sedan som det var någon, den föreläsaren berättade till exempel från USA, väldigt många ledare, framgångsrika ledare då, har bakgrund inom scoutrörelsen, de har varit scoutledare. Så någonstans får man kanske i ryggraden det här liksom, att om man kan leda ungdomar eller barn så kan man ju leda vuxna också.
Ja, men jag tror det. Barn är ju väldigt spontana och säger vad de tycker och säger vad de känner väldigt mycket. Och det gör vi väl egentligen. Vi har ju samma känsla genom hela livet, fast när vi blir äldre blir vi duktigare på att hålla tillbaka det. Men väldigt ofta så tror jag att det syns ändå på något sätt. Så det är någonting där som skaver. Och det blir man nog ganska duktig på, som om man är scoutledare eller söndagsskolan eller vad det nu kan vara som man är i. Att koda av de här sakerna även bland vuxna människor faktiskt.
Ja, känna igen då olika sinnestillstånd och också se om det funkar. Barnen är ju så ärliga att alltså, ja, om inte verkligen. De gillar det ändå så sticker de.
Ja, precis. Då får man höra det med en gång. Ja.
Har du haft några förebilder under dina år som ledare?
Ja, kommer tillbaka till den här tiden på Tetra Pak. Så första, när jag blev anställd där så hade vi en kille som hette Lars, en skåning som var där. Han var väldigt formell och väldigt trevlig, men otroligt formell, och han hälsade artigt och sådär. Jag tror ett år in i min anställning så lämnade han, gick vidare inom koncernen och vi fick Jerry Bengtsson. Jag hade lite kontakt med han ganska nyligen när jag gjorde den här reflektionen och skulle prata om vad som har präglat mig som ledare i vårt företag. Och han var bara 35 år när han kom till oss, och jag fick en känsla av att han var mycket äldre. Men han hade en stil som var för mig väldigt attraktiv. Han gick runt i verkstaden varje morgon. Det var en stor monteringsverkstad. där vi var. Så varje morgon eller förmiddag så gick han med händerna i byxfickorna ganska avslappnat och pratade med folk. Och det var lite ovanligt. Den tidigare han gick liksom rakt igenom verkstaden till något möte, men han, den här gick, hela grejen verkade vara att han skulle bara gå runt i verkstaden och prata. Och till, mer och mer märkte man ju att folk tyckte ju om när Jerry kom och liksom slöt upp och pratade med honom. Och det spelade ingen roll vilken roll det var, om man jobbade på lagret eller byggde maskiner eller vad det var. Han gick runt och pratade med alla. Och det var väldigt attraktivt det här. Och sen fick jag också lite nya roller under den tiden. Och det som blev mest kännetecknande, alltså det som jag var, blev så attraherad av hos honom, det var att jag upplevde att han hade alltid min rygg. Vi kom in i något stort projekt. Vi skulle bygga en maskin som gjorde, som skulle konkurrera med Coca-Cola, en vanlig sån här aluminiumburk fast i kartong, ihop med Tetra Pak i Japan, och ja, det var lite överallt. Och ganska rörigt projekt. Och där kom jag också i kontakt med människor som kanske ser sina egna intressen framför gruppen och företaget. Så det var några hårda slag. Och jag minns fortfarande när jag satt och funderade på det, hur, när man gick till faxen på den tiden, det fanns inte så mycket e-mail utan man fick fax, och vi hade gula faxpapper och så hade man ett fack med ens namn på, och jag hade lite ångest när jag gick till det och såg, har jag fått några fax ifrån kollegorna i Japan som de satt då. Och ofta var det ju det. Och det var skrivet med stora bokstäver och inte bra. Jag vet, vid ett tillfälle så sitter jag och jobbar en sen kväll. Jag hade mitt kontor ute i verkstaden som en sån där liten bord som stod ute i verkstaden i ett hörne. Så kommer Jerry ut, händerna i byxfickorna som vanligt. Och så säger han, ja, det är lite rörigt med japanerna, eller? Eller, det var inte japaner, men de som var det. Ja, och jag började bla 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 så här och var helt frustrerad. Och så står han och ler lite grann så här. Mattias, de kommer aldrig komma åt dig. Jag har din rygg. Så vände han på klacken och gick. Och sen var det ett par tillfällen senare där jag upplevde att han offrade sin egen karriär för att hålla min och mina kollegors rygg. Han sa saker till de här som var normalt sett för hans karriär skulle inte kunna, det skulle kunna gå riktigt illa. Men han stod upp för oss alla dagar i veckan. Och det som hände då, det var ju att jag ville ju, vi ville ju följa Jerry. Vad han än sa han hoppas och frågade vi hur högt. Och det var inte för att han var chef, utan det var för att vi hade valt att följa honom, för han gav oss den tryggheten. Och det var ganska, det var väldigt häftigt faktiskt. Och han vände runt det där företaget på ett helt otroligt sätt. Och vi bara sprang och vi var glada och trygga och kände att det här var den bästa, roligaste vi någonsin kunde göra. Och där någonstans har jag haft med mig mycket det. Skapa den där tryggheten för de människorna som jag leder. De ska känna att de blir trygga med mig. Händer någonting så kommer jag ha deras rygg. Jag kommer stå upp för dem. Jag ska inte vika ner mig. Den känslan vill jag att mina medarbetare ska ha som Jerry fick hos mig.
Fantastiskt, vilken berättelse. Mm. Och vilka spår det har lämnat.
Ja, ja, men verkligen. Jag hade kontakt med han lite grann här nu när jag satt och förberedde den här grejen som vi hade på företaget, och sa att men jag kommer använda dig som min liksom referens till vad som har präglat mig. Och det var lite roligt, för då sa han, ja, nej, men vi hade ju en fantastisk tid, och hade vi tänkt på det idag att vi skulle göra den här, de här stora förändringarna, så tror jag varken du eller jag hade gjort det. Nej, alltså, det har du rätt i, för det var helt galet vad vi svängde runt grejer, och fick det ändå fungera liksom, va? Så att, och han har också haft en väldigt fin syn på den tiden som var, och jag är inte säker på att han var taktisk i det, han bara var sån. Helt autentisk i det. Orädd, uppåt. Men och så skapar den här tryggheten. Och då kunde vi ta ut svängarna otroligt mycket. För vi visste att Jerry kommer ställa upp för oss. Det är inget snack om saken.
Väldigt bra. Och idag jobbar du på Switzer. Det är ja. Inte många som vet vad Switzer
nej,
är för något.
Nej, men precis. Jobbar man inom sjöfart så har man ganska bra koll på det. Många vänner och folk i min omgivning, när jag säger Switzer så vet de inte vad det är. Så ibland säger jag Röda bolaget, då brukar folk förstå mer. Det är de här boxebåtarna som kör runt i hamnarna. Det är mindre fartyg med enormt stora motorer som hjälper större fartyg, containerfartyg och annat, att säkert komma ut och in ur hamnarna. Det är det vi håller på med. Tidigare hette det Röda bolaget och fanns runt om i Sverige, och sen blev det uppköpt av Switzer, som idag är ett Maersk-ägt företag, ett litet kort tag till.
Ja, fantastiskt. Och det har du. Du ansvarar för Sverige, Danmark och Tyskland. Ja. Kan du se några skillnader då i när det gäller ledarskap och vilka utmaningar det finns då när det gäller olika kulturer och olika?
Ja, absolut. Sverige, Danmark, så tror jag ibland man kan gå liksom lite grann lura sig, för att vi är ju grannar och vi pratar ju nästan samma språk och så, men det är ganska stora, relativt stora skillnader oss emellan också. Danskarna är liksom mer rakt på, man säger som det är. Medan vi svenskar, vi är rätt duktiga på att linda in det lite grann, och vi vill inte skada, och vi vill konsensus och sådär. De är liksom pang på och lägger liksom inte någon större värdering i det. Det är inte personligt, utan det smäller till liksom, va. Tyskarna, där har du ju liksom en om vi befinner oss på längst ut till vänster på skalan, så är de ganska långt ut till höger på skalan, väldigt hierarkiska, väldigt sådär taskorienterade. Man gör jobbet och man är plikttrogen och väldigt digitala. De mjuka värdena är liksom ingenting som kanske har en så central roll i alla fall. Det är min upplevelse. Så att det är mycket mer att plikten, man gör jobbet och levererar. Och det hierarkiska skiljer ganska mycket. En av mina medarbetare, jag har mitt första samtal med honom på min introduktion. Det var på Teams, och jag fick avbryta, de ringde från skolan. Min son hade blivit sjuk, så jag var tvungen att hämta honom. Och detta var mitt första samtal med min medarbetare där. Och så säger jag att jag måste avsluta det här samtalet. Kan vi ta upp det imorgon igen? Vänta bara en sak, säger han då. Jaha, vadå? Jag litar inte på dig. I don't trust you. Aha, och det var lite svårt att bara lägga på luren där. Hans syn var att han började med låg tillit, och sen var det upp till mig att förtjäna hans tillit. Jag är precis tvärtom. Jag börjar på högt och sen så får motsatsen bevisas. Så där hade vi en liten resa. Ungefär 9-10 månader efter så tog han upp samtalet igen och sa: du kommer ihåg vad vi pratade om. Nu litar jag på dig, Mattias. Så att där har du lite kulturskillnader, ja.
Det var intressant att man kan jobba ifrån olika håll.
Ja, antingen bygger eller ja, så, ja, det var nytt för mig också faktiskt.
Ja, och det är ju det liksom som man pratar om MacRecord också. Då liksom att olika syn av ja. Människan också. Då liksom att människan i början är väldigt god, eller människan har liksom någonting i bakfickan, ja. Som inte är gott. Vi nämnde tidigare då innan vi började spela in också de här utmaningarna idag. Också när det gäller ledarskap, ja. Med distans som inte fanns då liksom i början av din karriär. Att idag är det många som jobbar på distans, och så det blir digitalt. Vad upplever du som utmaningar där?
Absolut. Någonting hände med pandemin där, när vi fick de här digitala möjligheterna och det blev mer legitimt att man skulle... Alltså, det finns många som vill lägga den större lejonparten av sin arbetstid på hemmafronten, och sen så kanske man kommer in till kontoret lite då och då. Jag tillhör ju den lite gamla stammen som tycker att vi jobbar bättre tillsammans, vi ses vid kaffeautomaten, vi skojar lite med varandra och vi skapar den där dynamiken, och framförallt att man har möjlighet att se varandra i ögonen och se vad som egentligen händer. De här informella små samtalen tror jag är viktiga för att skapa den här dynamiken i en organisation. Det går jättebra att sitta hemma och göra transaktionellt, alltså utföra jobb och så där. Det tvivlar jag inte på. Det är fantastiskt bra att möjligheten finns. Men jag tror att vi skulle må bättre som individer och som organisation om vi träffas lite mer och bygger upp den där liksom relationsbasen mer. Och det är något vi brottas med hos oss, och jag tror att vi inte är ensamma om det. Det är ganska många organisationer som försöker få till det här på olika sätt.
Ni har ju även andra utmaningar. Det är ju mansdominerat yrke. Och det är kanske väldigt många medelålders män som arbetar, och nu behöver man ha in en ny generation också då, lite balans när det gäller könen.
Ja, och jag är ju en av de där medelålders männen då, absolut. Och så har väl kanske shipping varit under många år också, att det är attraherat. Nu händer ju någonting nu blir det ju mer både yngre och mer uppblandat mellan män och kvinnor också som kommer. Och det är helt klart så att det blir en utmaning för oss med den unga generationen. Om du säger yngre och kvinnor, då har du båda de här grejerna som ska liksom synkas in. Man pratar ibland om TikTok-generationen. Det är snabb respons, tummen upp, mycket återkoppling, mycket bra feedback och sådär, som vi kanske inte är vana vid på det sättet. Lägger man upp ett klipp så får man en snabb respons på bra, dåligt, det händer någonting. Medan vi kanske som jobbar i organisationerna, ja men hälsan tiger still. Och så tar vi det här på utvecklingssamtalet om det är hur bra det är eller så. Vilket naturligtvis inte är bra. Där måste vi bli bättre. Så jag tror att vi har en utmaning att närma oss varandra här faktiskt. Vi som är de här medelålders männen som har jobbat i det här, som tycker att det var bättre förr och vi behöver inte förändras. Jo, vi behöver verkligen förändras. Vi behöver utvecklas alltid. Och sen också utmaningen att kanske skola den här unga generationen att hur är det att jobba i en organisation? Det är inte skola längre, utan det är en organisation och det finns en förväntan, det finns ägare som förväntar någonting, och här har vi möjlighet att bygga ett bra kollektiv, en bra organisation tillsammans som vi trivs i, för det är vi som gör det. Det kommer aldrig ägarna göra, utan det måste vi göra själva. Och då är det ju viktigt att vi liksom når varandra där, va? Men det är en utmaning, och vi pratar faktiskt en hel del om det i den organisationen där jag är idag. Vi har inte liksom hittat receptet riktigt, men vi börjar liksom att börja prata om det, tror jag är det första i alla fall.
Det finns ju ändå värden och saker och ting i ledarskapet som inte ändras, som ändå oavsett kulturella skillnader, oavsett generationella skillnader eller könsroller, så finns det någonting som ändå finns där som är basalt. Vilka faktorer är viktigt i ledarskapet?
Ja, för mig så tror jag det viktiga är att skapa den där trygga miljön för ens medarbetare, och det tycker jag med se, oavsett om man är i Tyskland eller i Danmark eller i Sverige, så är det man vill skapa en miljö där folk trivs så man stannar kvar på arbetsplatsen. Sen kan det ta sig olika uttryck naturligtvis, och sen så naturligtvis så ska du också, samtidigt som du skapar den här plattformen och engagemanget och tryggheten och alltihopa, så ska du någonstans leverera shareholders value, som det heter. Alltså ägarna vill ju ha pengar på något sätt också, eller ha avkastning på det de sätter in. Så det är ju hela tiden liksom balansen. Sen tror jag ju inte personligen att det är en motsägelse i det, utan när våran organisation, när människor i organisationen trivs och känner sig sedda och behövda och känner sig liksom inkluderade, då kan man åstadkomma extremt mycket mer än om du håller det på andra sidan skalan, så att säga. Jag tror man är mycket duktigare på att hantera svängningar i marknad och alltihopa också, för vi är tillsammans i detta och vi är liksom inte någon, det är ingen enmansshow eller så.
Tack, Mattias Jonasson från Switzer.
Tack.
Så intressant att få höra och också få ta del av Mattias tankar och berättelser när ni började liksom ända längst bak ifrån början. Den där hur man kom in i det här med ledarskap, och jag tror att många kan känna igen sig i det där, att det börjar kanske genom att man upptäcker det här i sin förening, sin organisation, i kyrkan eller scouterna som det var i det här fallet, och att det där liksom efter det får utvecklas och man inser att det här är någonting som jag har intresse för, kanske också fallenhet för, och som är spännande att vara med och leda och påverka och utveckla på olika sätt. Intressant inledning där.
Och vi tror ju väldigt starkt på att ledarskap är inget medfött, men ledarskap är träningsbart. Och när man får träna redan från unga ålder då, så kan man verkligen bli en väldigt duktig ledare om det går åt rätt håll, vilket har gjort med Mattias.
Och det var ju också intressant när han gjorde jämförelsen att till viss del så kunde det vara samma sak att vara ledare i det ena sammanhanget som det andra. Och det tycker jag också jag känner igen, men vi får den frågan ofta. I vilken bransch utvecklar ni ledarskap eller i vilka sammanhang? Och när det väl kommer till det här ledarrummet, ledarskapet, medarbetarna, ja då är det ofta ganska så likt oavsett hur de yttre förutsättningarna ser ut. Där var det ju dock lite intressant när jag var inne på det här med de olika länderna, att vi ibland tar så för givet att det är liksom samma för att vi är grannar med varandra och vi lite gärna förstår varandras språk mellan Sverige och Danmark i varje fall. Men där man får vara ganska observant att man inte tar för mycket genvägar och tar för givet att vi har samma kulturella uttryck, och det tyckte han belyste på ett tydligt sätt.
Verkligen. Och jag har också en egen erfarenhet av att jobba i de länderna, och det är ju fortfarande en del skillnader som man bör vara observant på. Å andra sidan är det ju det som är så viktigt att veta, att man kan skapa den psykologiska tryggheten oavsett vad det är för kultur, oavsett vad det är för organisation och vilka människor det än är.
Och betydelsen av att ha en förebild, det kom ju också fram väldigt tydligt här. Hur den här förebilden som Mattias berättar om har fått vara med och både vara ett exempel för honom och kanske också inspirerat honom att själv nu på olika sätt vara den här förebilden och se hur andra påverkas utav det sätt som han är med och leder.
Exakt, och hur man själv vill verkligen vara förebilden som man själv får ta. Jag tycker det är väldigt intressant, och det är fascinerande hur man vill skicka vidare det goda man har lärt sig själv.
Och utmaningen som han är inne på där är ju, hur gör jag det då i nya förutsättningar? Det här med att ett företag nu är mer utspritt och finns på distans. Hur kan man vara och upprätthålla det där som man vill åstadkomma, som jag tycker han lyfter fram när han sa själv att kanske att man är lite av den gamla skolan, man vill ha de här små korta samtalen, mötena, som jag tänker att hans förebild var väldigt, väldigt duktig på. Hur gör vi det då i den här nya miljön? Det är en utmaning som Mattias lever med och som jag förstår att många lever med, att kunna möta sina medarbetare på det sätt som man önskar, även om förutsättningarna ser olika ut.
Och det finns det olika åsikter. Kan man promenera runt på golvet digitalt och ha den kommunikationen med sina medarbetare? Du som lyssnare, du får gärna höra av dig till oss och berätta vad tycker du om detta. Och du kan höra av dig till oss via vår hemsida magnusochkim.se eller via våra sociala kontakter då, där vi är under namnet Ledarskap i Magnus och Kim.
Får jättegärna också mejla oss på Ledarskap Magnus och Kim. ledarskap@magnusochkim.se ska det ju vara, som är våran mailadress. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs snart igen.